Välkomna till Hembygden i etern och ett radioprogram som utgår från Lidingö hembygdsförening. Lidingöloppet är ett terränglopp där både elitidrottare och motionärer deltar. Den breda visionen är att stimulera människor av alla kategorier och åldrar att röra på sig. För många är Lidingöloppet målet för ett planerat träningsprogram som pågått under lång tid före. 60 000 deltagare minst brukar anmäla sig varje år och loppet är angivet som ett av världens största. I en repris från 2009 hör vi Gunilla Dessen berätta. Och vi sänder över Radio Lidingö på FM 97,8.
Sista veckoslutet i september kryllar Lidingö av 30 000 terränglöpare och deras familjer. Det är mycket arbete för att få allt att fungera smidigt. Några av arrangörerna som i många år har arbetat hängivet för att Lidingöloppet ska fungera har kommit hit för att berätta för oss. Här finns Sven Gärderud, Lasse Dahlstedt, Assa Blomqvist och Jan-Erik Österström. Välkomna ska ni vara. Sven Gärderud, ung till sinnet, men fyller snart 87 år. Han tillhör den generation som på 60-talet skötte arbetet på dagarna på AGA och jobbade ideellt med idrotten på fritiden. Lasse Dahlstedt växte upp på Lidingö på 40-talet. Han är den ständige Lidingöloppsaktören med 44 år som aktiv ledare och bas för verksamheten.
Jag ska säga lite om Sven som då på en femdagars tävling när han sprang i 80-årsklassen. Då kom det fram en äldre farbror och sa: "Vad du springer bra, Sven. Men jag förstår, du har ju anlagen efter Anders." Anders alltså olympisk mästare i hinderlöpning 1976.
Assar Blomqvist var ordförande i Lidingöloppet i 18 år från 82 till 99. Du var initiativtagare till Lilla Lidingöloppet. Vi som känner dig vet att du tycker det är viktigt att stötta och följa barn med intresse för idrott. Dina egna barn, Örjan, Anders och Helena, blev också framgångsrika inom idrotten. Vem minns inte Örjan och Anders som tillsammans vann Vasaloppet? Du, Jan-Erik Österström, tillhör en ny generation arrangörer som är heltidsanställd året om för att sköta all logistik runt omkring loppet. Du är generalsekreterare sedan 2003. Hur många anmälda är det i år?
I år räknar vi faktiskt med att med viss marginal passera 30 000. Vi hade ju all time high förra året och det landade då på 33 900. Så vi räknar med att ligga på den nivån även i år.
Det är ju många klasser numera som springer och det är inte bara en dag utan flera dagar. Hur många är det egentligen?
Vi håller ju på från fredag morgon till söndag eftermiddag. Och allt eftersom åren har gått här så har det kommit till mer och mer deltagare. Lidingöloppet är ett lopp för alla. Vi har ungefär 50 olika klasser, 50 olika startskott i år. Det är barn från 3 till 6 år och vi säger att vi har deltagare från mellan 3 och 83 år. Och det som är roligt är ju att det finns ju ett otroligt engagemang familjemässigt och familjevis som du berättade i ingressen här. Så att vi har vuxit bra. Nu har vi faktiskt fyllt varenda timme från klockan 9 på fredagen till klockan, ja, säg klockan 17 på söndagen. Vi har nästan alltid folk i banan under de ljusa timmarna.
Trodde du det när du började en gång, Sven?
Nej, absolut inte. Vi hade räknat med ett par hundra deltagare första året, men det kom ju över 500 startande. Och att Lidingöloppet kom till, det kan vi ju säga på följande sätt, att svensk friidrott hade dåligt på 60-talet vad det gäller massfolket springande eller löpande. Vasaloppet, eller skidorna hade ju Vasaloppet, och orienteringen hade ju 10 mila som stora publiknummer, men friidrotten hade ingenting. Och då generalsekreteraren i Svenska friidrottsförbundet, han hette Bertil Larsson på den tiden, han träffade Sven Lindhagen som var en av de sista fina stora sportjournalisterna på Idrottsbladet. Han skrev en artikel i bladet att nu bör vi ha någon löpning ungefär över 2 mil med start på ett ställe och mål på ett annat i likhet med Vasaloppet. Jag läste den där artikeln och tyckte att det där verkar bra. Vi hade ju på Lidingö ordnat Lidingölunken i orientering många år och en stor skidtävling med Sixten Jernberg ett år. Så vi hade ju rutin för såna här saker, tyckte jag. Så när vi åkte till landet, så när jag kom i backen till Lidingöbacken som går ner till Ropsten, så tänkte jag så här, det där är någonting för oss. Så jag sa åt min fru att nu ska vi starta Lidingöloppet och springa 3 mil. Vad tycker du? Ja, hon hade varit lite tveksam, men så sa hon, det tycker jag verkar bra. Och då när vi kom ut i landet och träffade Kacke Karlberg som hade stugan bredvid oss nere i Sörmland, så sa jag åt Kacke, vi kör Lidingöloppet i höst nu, så jag på 3 mil. Ja, det verkar bra, säger Kacke när han fick se tidningen också och läste artikeln. Och så kom vi överens om att Kacke hör med Idrottsbladet och Svenska friidrottsförbundet och jag hör med Lasse Dahlstedt, så att vi får en riktig bana här på ön. Och på den vägen blev det, vi hörde ingenting med Lidingö kommun, för det var vi rädda för. Om vi skulle börja prata med dem, då skulle det inte bli någon Lidingölopp om ett par år. Det är ju som när politikerna kommer in i spelet, utan de hade ingenting att sätta emot när vi hade bestämt redan.
Sven pratade om banan här. Den blev på 3 mil. Ja, sträckningen, den kom ju att bli då, så att vi började då på Härsbyåker som du, första året i alla fall. Därefter har vi då startat ifrån Koltorpsgärde. Och då har jag haft en sväng på södra Lidingö på långängsområdet på en 7-8 kilometer. Sen har banan gått ut till Älvikslandet där det är cirka 12 kilometer. Och sen är det då avslutningen i Sticklingområdet som vi kallar den sista milen. Och det här är ju en bana som är väl så hård. Totalt så är det en höjdstigning på 500 meter. Och den första 7-8 kilometerna är väl ganska så kuperade, men sen kommer en väldigt lätt del ifrån, kan säga, från kyrkan och längs med Kyrkvikens strand på norra sidan och ända ut emot Älvik. Sen kommer en tuff del ifrån Fågeluddekontrollen där vi alltså har den tredje vätskedepån och sen fram till Grönsta. Och den ska man inte glömma bort. Det är många som säger att den sista milen är tuffa, men de här sista 15 kilometerna, de är verkligen jobbiga. Och den som det talas mycket om, det är ju då Abborrbacken. En backe på 550 meters längd med en stigning på 40 meter. Så att där är det faktiskt totalt en lutning på 7,5% om man tar hela backen uppför. Totalt om man tittar på antal backar, så har jag tittat efter, så är det 34 backar som har en stigning på mer än 4 meter.
Thank you.
Ni hörde Tommy Dorsey och hans storband spela Boogie Woogie. Den generation som tog initiativet till Lidingöloppet lyssnade gärna på den här musiken. Den är lätt att springa till också. Det här är Radio Lidingö på 97,8 MHz och det här programmet heter Hembygden i Eten. Den handlar nu om Lidingöloppet. Jag heter Gunilla Dessen och har bjudit in männen bakom loppet. Sven Gärderud, Lasse Dahlstedt, Assa Blomqvist och Jan-Erik Österström. Ni hörde Tommy Dorsey och hans storband spela Boogie Woogie. Den generation som tog initiativet till Lidingöloppet lyssnade gärna på den här musiken. Den är lätt att springa till också. Det här är Radio Lidingö på 97,8 MHz och det här programmet heter Hembygden i Eten. Den handlar nu om Lidingöloppet. Jag heter Gunilla Dessen och har bjudit in männen bakom loppet. Sven Gärderud, Lasse Dahlstedt, Assa Blomqvist och Jan-Erik Österström. Lidingöloppet betyder ju väldigt mycket ur olika aspekter. Eller vad säger du, Assa?
Ja, Gunilla. Om man börjar med för löparen så sätter ju Lidingöloppet upp ett mål för hela året där man kan bryta genom sin träning passivitet mot härlig aktivitet. Och så när dagen kommer så får man springa i en fantastisk terräng. Man får springa Lidingöloppet. För Lidingöborna så är det en möjlighet att visa en egenskap som de inte är så kända för. Generositet. De får också en möjlighet att vara med och genom sitt deltagande bryta sociala gränser som sätts på olika grunder i vårt samhälle. Unga får träffa gamla, moderater får träffa på kommunister. I varje fall så hittar de varandra i det här gemensamma målsättningen att skapa någonting så fint som Lidingöloppet. Den vackraste, finaste tävlingen i naturen. För kommunen så betyder Lidingöloppet att de har fått någonting vid sidan om Millesgården som gör dem kända. Det säger ju våra kommunalråd ständigt och försöker naturligtvis också visa att de tycker så. Vi avlastar också den sociala budgeten genom att de intäkter som skapas i Lidingöloppet fördelas ut till ideella föreningar av olika slag. Så att från Lidingöloppet har under 25 år mer pengar gått ut till den ideella verksamheten än vad kommunen har lämnat i sina bidrag.
Lidingöborna är ju verkligen ofta stolta över att vara med här. Men hur var det från början? Blev det en succé från början, Sven?
Det får man nog lov att säga. Jag menar, vi fick ju rätt många från början och var ju mycket glada för det. Året efter så ökade ju, jag kommer inte ihåg om det blev dubbelt så många andra året. Och sedan har det bara ökat hela tiden. Så jag menar, jag tycker nog att Lidingölopp har gjort en stor insats för löpningen i Sverige.
Vad säger du, Lasse? Hur organiserar ni det här deltagandet?
Ja, det var en stor apparat redan från början, men vi var ju väldigt, som Sven sa, duktiga med det här med orienteringstävlingar. Och en terränglöpning får man ju lov att säga att det är ett enklare arrangemang än en orienteringstävling. Så att...
Ja, det var väl en av hemligheterna med att det blev en sån succé. Löparna kände sig väldigt bekväma med det här, men det var väl också en familjefest. Det var ju du med om, Assa.
Ja, vi märkte ju att det fanns ett väldigt behov av att hela familjen skulle kunna få möjlighet. Vi hade ju då startat Lilla Lidingöloppet, men här ska jag avslöja en intern schism som inte är så allvarlig. Men han som satt vid spakarna då, Sven Gärderud, ville ju gärna bromsa Lilla Lidingöloppet. Vi fick inte arrangera samma helg för att då var vi inne och nallade på hans funktionärer. Men Sven blev ju satt under bearbetning. Både hemma och utomhus eller borta. Så att så småningom så fick vi det här till att bli en helg för hela Sveriges idrottsfamiljer.
Jo, alltså jag har rätt med det. Att jag var emot det där med idrott för barn, det ska börja vid 10-12 års åldern och inte vid 3-4, för då blir det mera daghem. Ja, vi har pratat mycket om hur vi hade det tidigare, men vi har glömt en sak att nämna, Kacke Karlberg. Kacke är en av de få idrottsledare vi har haft på Lidingö som har haft stora visioner. Och det märks ju bland annat, han hjälpte till de första 15-20 åren, om jag inte minns fel. Och var mycket driftig på alla sätt och vis. Men att Lidingöloppet blev lite annorlunda än andra tävlingar, det beror nog på oss som höll på med det. Att vi lät både kvinnor och män springa 30 kilometer. Vi lät både motionärer och elitlöpare springa. Det var förbjudet.
Ja, tiderna förändras. Eller hur, Jan-Erik?
Jag tycker det är underbart att höra de här kommentarerna från mina företrädare. Jag tycker det är fantastiskt skojigt att få vara del av den här kulturen. Assa nämnde lite grann om just familjeupplägg och annat. Och vi har ju en väldigt tydlig tanke, va? Att från det att man sätter sig på ropsten på de fria bussar som vi har ut hit. Man hämtar sin nummerlapp på Lidingövallen. Man byter om. Man förflyttar sig till Kåltorp eller till Grönsta eller något sånt där. Man kan bo hos oss på natten. Vi har fria övernattningar i 5 skolor. Vi har pastaparty på fredagskvällen. Och hela detta andas ju, jag vill inte säga omhändertagande kanske, men man ska känna sig, det ska kännas välkommet att komma hit.
Hur mycket kostar det egentligen, Sven, då att vara med första åren?
Ja, för oss som hjälpte till kostar det ingenting, men jag tror att deltagarna betalar 10 kronor. 15. Posten på Lidingö här var ju lite snorkiga. Vi skickade ut diplom till alla deltagare, och ni vet, om man ska ha ut 6000 diplom så kostar det rätt mycket pengar. Och vi satt ju på bara porto för det. Ja, jag kommer inte ihåg vad kronan var, men det var inte många kronor. Och man lämnade in dem här på Lidingö 1 och så ringde de och sa, är du, jag har satt på fel porto. Och då fick jag ta hem alla och sen fick jag åka runt med dem på hela Östermalm och stoppa i brevlådan, och då gick det bra.
Ja, då kan man ju klara sig på 15 kronor kanske.
För lilla Lidingöloppet kostade 3 kronor första åren, men då tog Svenska Friidrottsförbundet 1 krona i sanktionsavgift, så vi hade 2 kronor kvar.
Ja, det där med sanktionsavgiften kan jag varsko att det är jag som hittar på i Sverige. Det var nämligen så här att de ville diska mig bara för att män och kvinnor sprang ihop och att elit och motionärer sprang ihop. Då hade vi 6000 deltagare, kommer jag så väl ihåg vid det tillfället. Då sa jag det, att ni får 1 krona per startande. Och då var de tysta.
Du arbetade alltså helt ideellt de första åren. Och...
Ja, ideellt. Det var väl alla jobbade ideellt på den tiden. Det gjorde de väl långt in på Assars tid också. Det har vi hållit på med ända till Jan-Erik kom in i stort sett.
Hade ni några maskiner och datautrustningar? Och...
Vi hade penna och kort, det kommer jag ihåg. Vi hade skrivmaskin, hade vi väl också en gammal... Men annars hade vi ingenting. Sen kom ju data in och då var det ju enkelt.
Hur är omsättningen idag, Jan-Erik?
Den är ju av naturliga skäl något större än som Sven beskriver den. Och vi är ju idag 7 stycken anställda inom Lidingöloppets kansli på Vasavägen. Idag är vi ett litet företag. Vi har fortfarande kvar en väldigt, väldigt stor ideell del. Nu i förra veckan så hade vi en utdelning av funktionärskläder och annat som vi delar ut till våra deltagande funktionärer. Det uppgår till över 2000. Så att det är en väldigt stor apparat, och det är klart att det blir ju omsättning därefter. Vi pratar lite om priser och sånt där. Vad kostar det att delta i Lidingöloppet? Vi har ju en väldigt noga koll på hur det ser ut i liknande lopp och liknande evenemang. Och vi gör ju allt vi kan för att vi ska inte framstå som dyra. Men man ska få en upplevelse när man har gått i mål efter 3 mil eller efter 1,5 mil eller hur långt man har sprungit. Den ska ju kännas mera värd än de pengar man betalar. Vi ligger på en nivå runt 400-500 kronor alltså på att vara här. Och det är väl ungefär en tredjedel av vad det kostar att åka Vasaloppet.
var Benny Goodmans version av Bachs musik och vi hörde Benny själv spela på klarinetten. Stycket kallar han för Bach Goes to Town och det är lätt att springa till den här musiken. Ni lyssnar på Hembygdsföreningens program Hembygden i Eten och vi fortsätter att berätta om Lidingöloppet. Det här var Benny Goodmans version av Bachs musik och vi hörde Benny själv spela på klarinetten. Stycket kallar han för Bach Goes to Town och det är lätt att springa till den här musiken. Ni lyssnar på Hembygdsföreningens program Hembygden i Eten och vi fortsätter att berätta om Lidingöloppet. Ja, hur har uppmärksamheten från tidningar och tv? Hur var det i början? Ni hade ju Idrottsbladet med er, eller hur?
Ja, från början var det Idrottsbladet och de var ju mycket bra. De skrev ju hela resultatlistor och så. Sen kom väl Dagens Nyheter in och då kan ju Assa berätta mer om det. Men ja, vi hade god kontakt med sportjournalisterna på den tiden. Det var ingen tvekan om och då skrev de ju mer. Idag skriver de ju knappt någonting om friidrott eller idrott överhuvudtaget. Det är ju bara, de ska ha en boll framför fötterna, då skriver de.
Ja, Sven nämner här Dagens Nyheter och det var ju en viktig sponsor i början. Men så på 70-talet så kom Dagens Nyheters marknadsavdelning in, ekonomiavdelningen, och ville nog, såg nog Lidingöloppet som någonting annat än, och ville ta över, bland annat ville man sätta, kalla Lidingöloppet för Dagens Nyheterloppet. Och det blev en strid här ute på ön. Vi var då ett antal IFK-are som stod på oss trots att vi påstod att vi skulle skicka idrottsverksamheten i graven, så stod vi på så att det kan inte hända, för linjeborna kommer aldrig att ställa upp på linjeloppet med den, under den rubriken. Och det hade med sig att Sven P. Johansson, som var Dagens Nyheters chef eller huvudredaktör på sportsidan, han satt som ordförande, han fick avgå och jag blev ordförande då. Och det här var 1975.
Men vilken roll har media idag, Jan-Erik?
Ja, det är ju lite som Sven säger här, va, när det gäller uppmärksamheten på våra evenemang. Vi har ju, som alla stora evenemang, en mediasponsor. Och det är ju så enkelt att så syns man inte så finns man ju inte. Va? Det är ju så enkelt. Vi har ju, senast vi gjorde en stor tv-satsning, det var i samband med 40-årsjubileet 2004. Då hade vi ju en stor sändning i SVT. Sen har vi ju alltid den här, om man säger den tv-mässiga delen, så har vi ju alltid någon form av rapportering från både huvudloppet på lördagen och vi har från barn- och ungdomssidan på söndagen och så vidare. Och sen när det gäller den mediala täckningen i övrigt så har vi väldigt mycket uppmärksamhet framförallt ute i landsortspressen. Så där märker man ju att, jag får ju själv se alla de där artiklarna, va? Och det är ju spännande att se att den och den pojke 15 har vunnit Lidingöloppet, står det som rubrik. Va? Och det har ju en väldigt stor genomslag ute i landet, det ska man absolut vara tydlig med. Så media är ju jätteviktigt förstås.
Men ni är ju också oerhört beroende av funktionärer. Ni har ju, det är ett långt lopp det här och ni behöver mycket funktionärer. Hur var det när ni startade, Lasse?
Första året så var det 200 funktionärer, men då var det ett enda lopp och då kunde man alltså använda funktionärerna på olika platser. Jag vet ju att min fru Rigmor, hon satt ju nere på Lidingövallen och delade ut nummerlappar till att börja med. Sen var det nästa post ute vid Trimbrogården, första vätskedepån, och sen var hon då chef nere på vätskedepån i Abborrbacken. Då på den tiden hade man vätskan precis i backen. Sven Gärderud då, som höll i tåtarna, han var ju uppe vid starten och skötte spikeriet och utöver till tävlingsledarskapet och sen ner till målet och var spiker även där. Så att kunde man ha flera uppgifter på människorna.
Du sprang fortare. Hur är det idag, Jan-Erik?
Vi har ju något fler funktionärer. Det beror ju också på att vi skulle faktiskt inte hinna förflytta och kunna förflytta våra spikare på det viset som Lasse beskrev att Sven gjorde. För det är ju så otroligt mycket folk. Jag nämnde siffran att vi ligger på ungefär 30 000 anmälda Det betyder att vi har ju lika många besökare därutöver. Så att det, vi talar ju om en besöksmängd här på ön på ungefär 60 000 personer. Och det är ju i sig, det är väldigt, väldigt trångt. Men när det gäller funktionärer, som jag nämnde här, 2000, det är ju en, det är ju en liten svensk kommun alltså, som vi har bara som funktionärer. Men jag har aldrig upplevt några problem. Vi har 30-tal föreningar ungefär, 30-tal föreningar bara på Lidingö alltså, som är engagerade på ett eller annat sätt. Det har alltid varit enkelt att få klubbar att ställa upp. Det är ju lättförtjänta pengar under väldigt kort tid. Och dessutom så är det ju en begränsad insats och det ger en jättestor tillskott till föreningskassan.
Ja, sen handlar det också om att det var ju du, Sven, som inte gjorde skillnad på män och kvinnor från början. Och det var ju faktiskt väldigt ovanligt på den tiden. Och jag har tittat lite på den statistik som Lasse har gjort här. Och det har ju då, har du någon kläm på hur det här har ökat?
Ja, första året var inte den enda kvinna med. Men redan efter andra året vet jag att Erik Östby hade sin dotter och sin son med. De var då 18 och 20 år gamla. De sprang utom tävlan, men utan nummerlappar. Och när de kom i mål så fick de inte springa i mål. Men det här föranledde då att vi startade då 15 kilometers loppet för damer 1967. Och det var inte mer än 30 stycken damer som totalt då ställde upp. Nivån alltså var ju kanske någon procent av totala deltagarantalet som var damer. Däremot nu så är det 44% som är damer. Och vi hade alltså en ökning mellan 1980 och 81 på 5%. Så att därifrån gick det alltså från 18 till 23%, vet jag. Så att de har kommit mer och mer, kvinnorna.
Ja, det är ju en fantastisk, rolig utveckling. Och du berättade att ni hade 50 klasser. Hur fördelar sig det?
Vi har lagt in under de senaste 5 åren så har vi ju startat med stavgång till exempel. Det är ju en motionsform som jag själv tycker väldigt positiv. Mycket rörelse och man bestämmer den fart man själv vill. Där har vi 3 klasser och sen så kan man räkna vidare. Vi har något nytt också för 50 året i år som heter, eller nytt och nytt, det är alltså 5 år gammalt. Som heter Lidingöruset. Ett samarbete som vi har med Stockholms handikappidrottsförbund och det svenska handikappidrottsförbundet. Där vi är ungefär 800 deltagare. Det är alltså från särskolor och det är särskilt boende. Vi har ju knattelopp och vi har Lidingö tjejlopp på söndagen. Vi har veteraner, vi har det jättestora lilla Lidingöloppet med en 4-5 tusen ungdomar som springer. Jag hävdar alltid att det där lilla loppet det är ett inofficiellt SM för terränglöpning för ungdomar. Så det märks ju på att det är ju alltid mycket stor tillresande grad på det där. Så att det har ju ökat på. Va? Så att vi har ju alltid, som sagt, vi har alltid folk i banan. Det har faktiskt blivit 50 startskott med tiden.
Hello, darling, this is Louis, darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling, I can tell, darling, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying while the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again. We'll be right back.
feel the broom sway, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So, golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Golly, never go away, promise. Never go away, darling. Never go away again.
Louis Armstrongs sång och trumpet går inte att ta miste på. Och att låten heter Hello Dolly, det framgick ju också. Hembygden i Eten uppmärksammar Lidingöloppet och dess arrangörer berättar för oss. Ni hör Sven Gärderud, Lasse Dahlstedt, Assa Blomqvist och Jan-Erik Österström. Louis Armstrongs sång och trumpet går inte att ta miste på. Och att låten heter Hello Dolly, det framgick ju också. Hembygden i Eten uppmärksammar Lidingöloppet och dess arrangörer berättar för oss. Ni hör Sven Gärderud, Lasse Dahlstedt, Assa Blomqvist och Jan-Erik Österström.
Ja, då måste vi höra Lasse, du och din statistik. Du, gammal var den äldste som har sprungit, vet du det?
Ja, den äldste var Volmar Wallin utifrån Upplands Väsby. Han var 90 år faktiskt när han sprang sista milen på 2:14:47. Så att det var ju ett åldersrekord. Men jag ska också nämna Erik Bergman, vår egen IFK Lidingö kille, eller gubbe får man då få säga. Han sprang runt 3 milen som 80-åring på 3:03. Alltså 3:03, det är den tiden som medellöparen har på Lidingöloppet idag.
Ja, det är otroligt och det visar ju också hur vanlig träning kan ge fina resultat för människor som och kan behålla det långt upp i åren. Och det är ju någonting som man idag rekommenderar, att man ska varje dag vara ute och röra på sig för att bibehålla sin hälsa. Och den yngste då, Lasse, vet du det?
Den allra yngste som har sprungit Lidingöloppet är faktiskt min egen son. Mårten var då 8 år faktiskt när han tog sig runt 15 kilometer. Men den yngste som har sprungit 3 milen, det är en kille som heter Carl Johan Andersson från Skene. Och han gjorde det här på 2:52. Och det är en otrolig tid. Men numera så har vi då en åldersgräns för att springa Lidingöloppet. Och den ligger alltså på 17 år. Så att det går inte att släppa iväg de här riktigt små unga killarna längre.
Ja, det är nog bra. Hur har samarbetet med Lidingö stad varit, Assar?
Ja, det har varit bra, men varierat under tiden. Så alltså, jag har ju betat av 4 kommunalråd under min tid som ordförande. Jag måste säga att de har sammanfattningsvis så har det varit ett väldigt fint samarbete. Men ibland har vi ju pressats till lite tuffare tag. Och jag kan ju bara berätta när vi satt med Bengt Geijer som då var kommunalråd. Lasse Dahlstedt, Lasse tyckte att han fick liten förståelse och det hade han nog rätt i. Och då bet han till med att du Bengt, sa han, är det ändå inte bättre att ha Lidingöloppet än att ha Kumlabunkern och bli känd för det? Så. Det då vek sig ju Bengt direkt, alltså tog det till några. Men dagens kommunalråd, Paul Lindqvist, arbetar nu för Hälsansö och det passar ju oss väldigt bra. Så att jag tror att Jan-Erik har väldigt stor förståelse när han ska lansera sitt Lidingöloppet, eller hur?
Ja, det tycker jag. Vi har ju av naturliga skäl kontakt med väldigt mycket folk i stadshuset. Det är ju kultur- och fritidsförvaltning naturligtvis som är vår stora partner. Det är ett mycket skojigt samarbete med utbildningsförvaltningen som vi nu har dragit igång skolstafetten tillsammans med. Vi har alltså haft under skolstafetten 2,500 barn som har sprungit på fredagsförmiddagen. Och det är, ska man ju sätta i paritet med att det finns inte fler än lite drygt 3,000 i de åldersklasserna på ön. Och utav dem så är det ju ett antal 100 som pluggar in i stan. Så att det är en jättefin uppslutning. Och jag menar, vi har ju även, man kan väl säga, viss påverkan på trafiksituationen på ön under den här helgen. Och all skyltning som ska upp, alla vägar som ska stängas av. Vi får ju tillstånd att köra traktorer på vägar där man normalt bara får promenera. Va? Så att vi har en väldigt bra uppslutning därifrån.
Ja, med den här omfattningen förstår jag att man talar om Lidingöloppet inte bara här i Sverige utan även har det uppmärksammats i andra länder. Kan du berätta något om det, Jan-Erik?
Ja, vi har ju, om man ser på den här nivån deltagare så har vi inte så väldigt många så numerärt sett som är deltagare födda utanför Sverige. Men vi har ändå ett 25-tal i snitt, 25-tal nationer som alltid finns med här. Och det ser man ju på flaggstängerna i Kåltorp och på Grönsta. Men det som är spännande som har hänt i år det är ju att vi har ju faktiskt fått ett systerlopp i Kina också. Som då heter Lidingöloppet China med ö och allting. Alltså. Så det är en väldigt spännande utveckling. Lasse och jag var där i midsommar. Det är alltså ett lopp som går på midsommarafton. En bana som är väldigt lik den vi har själva. 30 km är faktiskt ytterligare ett snäpp vassare om man säger så i antal höjdmeter och annat. Och första året så hade man 20 000 deltagare rakt på så att säga. Det är ju en fantastisk summa i och för sig. Men det fanns 43 000 som var intresserade av att springa, men jag är glad att man landade på nivån 20 000. Men det här, vad det här samarbetet ska leda till, det får ju tiden utvisa, men vi kan ju vara helt klara på att det kommer att bli stort. Och det finns ju en väldigt tydlig tanke med utbyte mellan de här två loppen. Alltså. Dels att få över ytterligare utländska löpare till oss och att vi kommer att skicka svenskar dit. Så det finns en tanke bakom det, men det får vi väl se hur långt och på vilket sätt vi kommer att förädla det här samarbetet.
Ja, efter det här så kan man ju fråga sig hur blir framtiden, Jan-Erik?
Vi har ju en ambition att synas hela året. Vi har ju också då byggt upp ytterligare aktiviteter utöver septemberhelgen. Vi startade i året ultralopp på 5 mil. Som är en utmaning utöver det vanliga. Målgruppen där det är ju de som har sprungit maraton, som har sprungit Lidingöloppet och tänker, vad ska jag göra nu då? Och då skapades tanken och idén om att göra ett ännu längre lopp. Och då blev det 5 mil. Och det måste vara en av världens absolut vackraste 5-milsbanor. Som bonus så får man ju springa Abobacken 2 gånger. Det är ju en bra deal. Den går för övrigt samma helg som Lidingö runt. Så att vi kan ju erbjuda våra löpare även vacker utsikt med segelbåt och annat. Sen är vi också engagerade i blodomloppet tillsammans med blodcentralen. Där är vi ju med i en serie utav lopp som går över hela landet. Som har vuxit också väldigt intressant. I slutet på augusti så genomförde vi ett triathlonlopp tillsammans med Lidingö triathlon. Och sen har vi det här loppet. Och det innebär att vi vill ju synas som sagt året runt. Vi vill framstå som ett friskvårdsprojekt, hälsovårdsprojekt. Det är värt mycket mer va, att ha en bred bas. Vi vet ju att Lidingöloppet som företeelse och som varumärke, det är känt av 88% av Sveriges befolkning. Så det är vi ju väldigt stolta över. Och det gäller ju att vårda det väldigt väl. Och det är ju bara att luta sig tillbaka mot och lyssna på våra deltagare här kring bordet och höra så vilken fantastisk kultur det är vi talar om. Lidingöloppet ska vara kärvt, som det heter. Det tycker vi att det ska vara. Men det ska också vara ett lopp för alla. Det är därför vi har olika distanser från 10 km för vuxna och uppåt. Det ser ljust ut för framtiden.
Och härmed så vill jag tacka Sven Gärderud, Assa Blomqvist, Lasse Dahlstedt och Jan-Erik Österström för det här. Tack ska ni ha.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing,
the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're laughing, that sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you.
Nu ska vi lyssna på några aktiva ungdomar som springer Lidingöloppet och på hur man tränar. Ja, idag sitter jag med fyra aktiva Lidingöloppslöpare som ska berätta lite om hur man tränar och vilka erfarenheter de har. Och det är Martin Psilander, Kai Abrahamsson och flickorna Öberg, Rebecca och Sofia. Välkomna ska ni vara. Och jag tänkte att ni skulle presentera er själva.
Jag heter Kai Abrahamsson och har hållit på med friidrott i olika roller och som tränare och ledare i cirka 40 år då. Och i Lidingöloppet har jag sprungit ett antal gånger. Jag har också varit funktionär i Lidingöloppet, framförallt i starten vid Grönsta i cirka 26-27 år. Jag var även startansvarig vid Grönsta starterna.
Jag heter Sofia Öberg. Springer vanligtvis 800 meter. Men har sprungit Lidingöloppet, ungdomsklasserna, i 10 år i rad nu och vunnit de 2 senaste åren.
Jag heter Rebecca Öberg och jag är 16 år. Och jag har sprungit Lidingöloppet i 12 år nu och har en andra och tredje placering som bästa.
Jag heter Martin Silander. Jag gjorde ett antal lilla Lidingöloppet på 80-talet med 2 segrar. De senaste 5 åren har jag jobbat som elitansvarig i Lidingöloppet, vilket innebär att jag har kontakten med tränare och managers och försöker få hit ett bra elitstartfält. Sen i januari när jag blev invald i IFK Lidingö Friidrotts styrelse och har bland annat jobbat med att få behålla friidrotten på Lidingövallen.
Och det har du, inte bara du utan flera med dig, lyckats väl med. Hur arbetar du som tränare, Kai?
Jo, jag försöker ju planera då och lägga upp träningen och utveckla dem löpmässigt och resultatmässigt. Och sen försöker vi ha dialog hela tiden så att de är delaktiga i sin egen träning. Och vi springer ju ganska mycket med fart, vi tränar alltså tävlingsfart ganska mycket, så att vi vet ju ungefär vad vinnartider och eller höga placeringar, vad det fordrar i tid, och då försöker vi liksom träna på de tiderna på kilometertid så att de ligger rätt hela tiden. Då kan de springa avspänt ekonomiskt och bli lite stressade och vet att de ligger ganska rätt, även om de kanske ligger några meter efter ledare och annat. Och sen har de ju en stor fördel att de kan banan, de kan varenda kupering, de vet att där kan jag ta in det här liksom, och de här metrarna. Och så det har vi jobbat på mycket, och det har de varit fantastiska på att lära sig.
Det låter som att det är ganska noggranna förberedelser. Hur lång tid tar, hur mycket tränar du i veckan, Sofia?
Min träningsdos blir ganska stor. Friidrotten har nu mer kommit att bli en livsstil för mig. Så jag lägger ner minst 3 timmar per dag på träning. Ja, jag springer lite mindre med min syster, så jag lägger ner 2 timmar per pass 3 till 4 gånger i veckan.
Mm. Finns det något klubbliv och trevlig samvaro?
Ja, jag tycker absolut att vår grupp bidrar med jättestor, det är en jättestor del av mitt umgänge, så att jag tycker att det fungerar jättebra.
Vad säger du, Martin?
Jag har varit med i styrelsen bara under 2008 och har ju märkt att vi har väldigt få aktiva, och vi ser också en trend att barn och ungdomar på Lidingö, men också på andra ställen, slutar med sina idrotter väldigt tidigt. Alldeles för tidigt, tycker vi. Och vi försöker ändra på det, och vi har helt nyligen anställt en projektledare som ska jobba med att vända den här trenden just för vår förening. Och vi kommer dessutom dra igång en löpargrupp där alla är välkomna från 13 till 19 år. Och vi kommer samlas på Lidingövallen torsdagkvällar 19.30. Och där hoppas vi kunna fånga upp sådana ungdomar som kanske har slutat i förtid.
Vilka utmaningar har du ställt upp för dig, Sofia?
Det är viktigt att utvecklas hela tiden. Och att man sätter upp rimliga krav hela tiden, så att man inte gör en jättebra säsong och presterar resultat som man inte kommer i närheten av flera år efter det. Men det som framförallt motiverar mig till att träna är den identitet som jag har gjort mig som löpare. Jag är känd på Lidingö som löpare, och jag vet inte vad jag skulle vara om jag inte sprang. Så att den gemenskapen som friidrotten har bidragit med har varit väldigt viktig.
Det är också en naturskön bana. Märker man någonting av naturen, Rebecka?
Ja, Lidingloppet innehåller ju fantastiska terrängmiljöer, så satsar man inte på att vinna som i alla fall en fin naturupplevelse.
Ja, Sofia, tar det emot någon gång eller flyter det bara fram?
Jag har ju bara erfarenhet från ungdomsklasserna då, 4 kilometer som mest. Men första backen där vid Grönsta är ju ganska tuff. Jag kommer ihåg som liten när man sprang 1,7, att där blev det ju kö från början. Man råds ju att ta det lite lugnt från början, men där är det kö. Man får gå upp för och ner för.
Hur känns det efteråt när man har sprungit?
Man känns förstås väldigt trött, men jag brukar fokusera då på att slappna av och jogga ner och ta det lugnt.
Mm. Och du, Sofia?
Jag är vansinnigt trött efter att ha sprungit terräng, hur kort eller långt det nu än må vara. Eftersom jag är en 800 meters löpare egentligen och springer runt på banor. Så att jag försöker väl återhämta mig så gott det går och sen hjälpa till med att funktionera. Eftersom jag kommer från IFK Lidingö. Mm.
Vad gör man efteråt, och vad ska man göra egentligen att trappa ner, Kai?
Ja, efter loppet så är det viktigt att jogga ner och sen fylla på depåerna igen. Man har ju tömt ut det bästa, så att det tar för sig av blåbärssoppa och badader och må gott och känna sig nöjd och känna sig tillfreds att man ändå presterat och fantastiskt. För alla som springer Lidingö-loppet har gjort en fantastisk prestation, en seger för sig själva, så att säga.
Rebecka, hur undviker man skador egentligen? Har du haft några skador någon gång?
Jag har haft skador tidigare, men det jag tycker att vår grupp tränar gör bra är att vi använder bara vår egen kroppsbelastning i styrka, och vi gör ingen skivstång eller tränar inte på gym, och det tycker jag har gjort att vi har i vår grupp har undvikit större skador.
Martin, har du något trevligt eller förargligt minne?
Ett av mina bästa minnen är när norskan Susanne Wigene vann damklassen, jag tror det var 2005, och satte barnrekord och slog den kenyanska favoriten. Det var väldigt roligt också, för vi hade haft en kontakt innan, och hon skulle egentligen åka iväg på en charterresa med sin mamma och hade avslutat säsongen. Men då lyckades jag övertala dem att komma hit, och så fick hon ta med sig sin mamma, som fick semestra på Bosön istället för på Rhodos. Och det vart ju bra.
Kai, om du skulle också berätta något trevligt.
Ja, jag satt och tänkte på det där. Jag kom inte på någonting. Nej, jag stupade på det, tror jag.
Jo, det gjorde jag. Jo,
min sambo jobbar på länsstyrelsen, och då var ju med företagsstafetten. Och det fattades en man i deras dagar, kom inte, han backade ur. Och jag var ju funktionär på Grönsta, och jag är alltid stövlar bara för att det är fuktigt i gräs och där. Och då fick jag springa sista sträckan, och då sprang jag 4 kilometer i gubbestövlar. Men då var jag ganska duktig att springa, så att jag blev stor publikfavorit när jag kom in springande. Han har stövlar, hörde jag många skrika.
Tack så mycket. Vad betyder tävlingen och träningen för dig som person, Rebecca?
Träningen är väl medlet och tävlingen är målet. Tävlingen är ju, ökar ju all motivation för träning, och det är ju, ja, det är det jag tränar för.
Hänger ihop. Mm. Ja, Sofia, känner du att du har blivit en annan person i det här livet, eller vad har det betytt för dig det här?
Ja, som jag sa tidigare, så har det bidragit till min identitet och min integritet. Jag känner min kropp och mig själv väldigt bra, hur jag fungerar i olika situationer. Och jag kan ju använda det som jag lär mig i idrotten i alla situationer i livet. Det här lugnet som infinner sig innan och efter tävling, och de här lyckorusen också. Så att det har bara varit positivt.
Då får jag tacka er så hemskt mycket. För det här programmet svarade Lidingö hembygdsförening, och jag, Gunilla Dessen, har intervjuat och redigerat.
Tack Gunilla. Lidingö museum ligger på Lejonvägen mitt i byn och drivs av Lidingö hembygdsförening. Föreningen är arrangör för många spännande aktiviteter, och under den närmaste månaden kommer följande att hända. För musikvänner kommer vi att bjuda på den 16 oktober musik och sång av Johan Taube. Och den 22 november uppträder Holiday Singers. Håll utkik på hemsidan. För det historieintresserade kommer Lars-Erik Dahlstedt att berätta minnen från Stockby och Bogårdar där hans far var arrendator. Söndagen den 21 oktober arrangeras tillsammans med Lidingö församling en höstmarknad på Sankta Anna-gården. Vi startar med en gudstjänst i Lidingö kyrka klockan 11.00 och sen går vi över till församlingsgården. Den 14 november berättar Carl Henrik Ankarberg om Lidingö som industriort. Lokalen blir hörsalen på Lidingö stadsbibliotek. Föreningen sjuder av aktivitet och nya evenemang kommer att dyka upp under höstens lopp. Gå därför regelbundet in på Hembygdsföreningens hemsida så att ni inte missar något. Ni kan också stödja föreningen genom att bli medlem och varför inte gå in i någon av föreningens arbetsgrupper. Förutom ett stimulerande kamratskap är det också med att lyfta fram Lidingös historia. Berättartalanger letar vi också efter. Tycker du om att skriva är du välkommen. Gillar du hellre en muntlig framställning, kanske radiogruppen är något för dig. Det finns så mycket att berätta om på Lidingö. Vi kan ge dig upplärning i hur man gör radioprogram. Våra kanaler ut mot medlemmarna är radion, öns anslagstavlor, hemsidan och medlemsbladet. Hemsidan är alltid aktuell. Besök den med jämna mellanrum. Ni lyssnar på Radio Lidingö på FM 97,8.